Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Ja då, mina vänner, då hälsar vi er varmt välkomna till podden som är nummer 47. 47:e veckan i rad har jag och Olsson suttit på olika håll i världen och pratat in i våra mikrofoner. Och nu, på olika tider på dygnet också, och det som är lite speciellt nu, det är att jag är i Malmö på Hotell Mäster Johan. Klockan är strax över 9 på morgonen här, och Olsson är i New York. Jag skulle alltså, du reser ju över hela världen, det vet vi, till de mest fashionabla ställen. Och där är det mitt i natten, eller på morgonen, eller hur man nu, du har gått upp här.
Jag hade klockan på ringning 2:30, så steg jag upp och gick igenom lite här och förberedde. Och nu är klockan strax efter 3 på natten. Vi fick ju ihop det på det där. Jag sitter ju i Harlem och det är väldigt, jag säger, det lyser i vissa fönster, men inte många. Det är faktiskt väldigt släckt här just nu.
Men det jag älskar, jag älskar att du brinner så för den här podd, så att du
men vad skulle vi gjort?
Jag satt
ju på ett flygplan hela dagen igår, och när jag landade då var det ju natt i Sverige, och så vidare. Så är det.
Här i Malmö där jag sitter, jag ska till Köpenhamn idag och träffa en dansk ishockeyspelare. Så i min sån här dokumentärserie som jag håller på med, som vi har pratat om tidigare, så lyser solen vackert över mitt rum här på Mästergården. Det är ett, så att vara ett strålande vårväder till Malmö stad. Det kommer ju blåsa, men det gör du alltid. Här är dina gamla kvarter.
Ja, Nisse Hellberg skrev en låt en gång som heter "Det regnar nästan jämnt i stan där jag bor". Men jag har alltid sagt till honom, du skulle ändra det till "Det blåser nästan jämnt i stan där jag bor".
Ja, för det regnar väl inte så ofta jämfört med andra ställen?
Nej, inte jag jämför med Göteborg, men regn och regn, det är ju det där liksom, det där duggregnet som är ett sugg, som liksom bara, som man knappt märker att det regnar. Det är ju väldigt typiskt Malmö.
Och jag var på Käppakrig igår i Persis nya arena. Den har varit med ett tag, så, och såg Red Hawks, som de säger här, Red Hawks mot Rögle, och Rögle var mycket, mycket bättre och så. Men det var ju fantastiskt fin stämning, 12 800 åskådare, utsålt. Och hela, om man säger att hela det bygget där ute där arenan ligger, det växer så enormt mycket, det byggs hela tiden, och det är köpcentrum och det är affärer och det är allt möjligt, och det är hotell. Så när jag kom dit, jag har inte varit där på något tag, så såg jag, man ser inte arenan längre. För att den är inbyggd. Jag sa till lille Tobbe, fotografen, vad fan Tobbe, har de flyttat arenan? Vi såg inte den, för att när jag var där senast för något år sedan, eller ett år sedan, då fanns den där synlig, och nu gör den inte det längre. Jäklar vad det händer och grejer i den här stan.
Men nej, men just hela det, jag vet det är många, många år sedan som Percy Nilsson talade om det här och han skulle bygga och detta. Och, du vet, man satt liksom som, om man nu är från Malmö så sitter man och tänker det, ja. Han snackar, liksom ja, och det var planerna och det skulle vara liksom Danmark och det skulle vara Sverige och det skulle vara en hit och en dit och det skulle byggas ett helt ny stad där ute och man tänkte bara så, ja. Ja.
Men
du är helt rätt. Ja, jag körde förbi där faktiskt nu för jul. Jag vet inte varför. Jo, vi var nere där, körde runt en tur med min mamma som inte har varit i Malmö på några år. Så skulle jag också visa mig då hur rätt det är. Så här någonstans ligger arenan.
Ja, det är speciellt just i en stad som man är uppväxt i, som jag är. Jag flyttade härifrån när jag var precis innan jag fyllde 30 år, då ja, det har hänt väldigt extremt mycket. Exempel just det området ut med vattentornet som man alltid sa som låg där borta som den största byggnaden på den tiden, så var det ett stort fält och där åkte jag liksom moped till min polare som hade flyttat till Bunkeflostrand och då var det liksom ett stort fält liksom. Och nu är det
Ja, jag vet.
Nya tider helt enkelt. Det är inte så konstigt med det. Du Olsson, vi tvingas ju då konstatera att vi ska sitta här ännu en gång och prata om ett ämne som vi har pratat om i den här podden flera gånger och som du och jag har pratat om och skrivit om. Jag vet inte hur många år det är nu.
Nej, jag kom på, jag började kolla lite. 1992 skrev jag första gången en story om när Solna stad brann sen supportrar tyckte att var polisen uppträdde provocerande så att de sa att är det inga poliser så kommer det inte hända någonting. Och då gjorde man det experimentet med att man hade inga poliser, i alla fall inte på eller kring arenan. Och det slutade med att hela jävla Solna brann. Det var som det skulle bli sen man tittade på filmer från Sarajevo eller något sånt.
Och det är intressant ändå, det är alltså 1992, vi talar drygt 20 år sedan. Så det är ju ingen ny företeelse, det måste man ändå komma ihåg någonstans. Det kan se annorlunda ut på många sätt och vis, men ja, då sitter vi här igen. Eller,
ja, nej jag vet.
Uppgivna.
Men detta, alla vet ju vad det handlar om då, att hur turerna nu än går, vad är det nu är tydligen brottsrubriceringen minska till vållande till annans död och då. Men en Djurgårdens supporter dödades alltså före matchen mellan Helsingborg och Djurgården i söndags. Och först jag hörde, jag råkade faktiskt bara, jag har alltid telefonen på ljudlös, men det var Marian Svab, vår vän i Helsingborg, som hade smsat mig och jag bara och skickade en liten länk och så tittade på. Jag började faktiskt gråta. Jag låg där mitt i natten i Los Angeles. Jag började gråta för jag tyckte att, men herregud, vi hade ju ändå trott, ja, du vet, allt förhandssnack och bilagor och tjocka extrabilagor och det här är det, genomgång av varje lag, alla spelare, och sen slutade det med någonting helt annat. Det slutade ju inte med fotboll, för det handlar ju inte om fotboll.
Nej. Men vad kände du när du behöver gråta, för du känner ju inte den här som det verkar fullständigt oskyldiga fotbollssupporten som blev ihjälslagen. Eller vad
nej, jag kände, det känner mest uppgivenheten över att någonting, alltså om man nu talar om idrott och sport eller livet överhuvudtaget, så alltså fotboll för mig, det är, jag älskar ju fotboll och jag tycker fotboll det gör så himla mycket. Det har alltså, man kan diskutera en fotboll som sport och man kan diskutera en fotbollsmatch i all oändlighet. Det är ett sånt ämne till glädje för mig. Det är det va. Jag känner alltså en väldig glädje. Alltså varje gång när jag har varit allsvensk premiär för man har känt den här, oh herregud, nu börjar det. Och det liksom, jag har redan citerat Nisse Hellberg en gång, liksom kulan i luften igen va. Den där enorma känslan det är av att gå på match och så här. Men här känner jag, nu är det kanske, vi har gått så långt så att det händer nog ingenting. Men jag hela tiden hade jag den här känslan av att det kommer att hända någonting. Men jag skulle aldrig ens kunna drömma om att det skulle kunna gå så här långt i Sverige. Alltså vi är ju Sverige, vi är ju ett fredligt land. Det är det. Jag bara kände liksom att Nu kommer det bara börja alltid, nu kommer debatterna, nu kommer ena sidan och säger så och andra sidan säger så och ni begriper inte för ni älskar inte ditt lag och andra säger liksom fan, ska jag inte kunna gå till jobbet, ska jag inte kunna hämta mina barn bara för att jag ska spela som fotbollsmatt. Jag läste vad Lars Johansson, chefredaktör på Helsingborgs Dagblad, han hade några teser och några punkter han tog upp där, att han menar att det kan inte vara rimligt att en stad i Sverige ska hållas gisslan som en krigszon för att det ska spelas fotboll. Nej. I ett helt jävla dygn alltså. Vi glömmer också att det satt ju oskyldiga människor på en pub som blev helt oprovocerat misshandlade. De var inte ens på väg till matchen eller något sånt. Att de kom in och man och slog sönder en pub.
Och det är just denna vanmakt som jag känner också, eller har känt sen här ändå. Och tyvärr så blir jag själv allt mer uppgiven i så mått att jag känner att snart skiter jag i det. Alltså jag vill liksom inte ge upp, för jag är precis som du, älskar fotboll och älskar allsvenskan på något vis. Vår egen lilla äckligt, underbart, härliga lilla skitliga. Men jag kan känna som nu senast, nej, jag skiter i det. Ni kan ta era jävla allsvenska och stoppa upp i röven. Fast jag vill ju, nej, jag ska inte ge upp. Men när jag får de känslorna, det är illa nog. Och jag menar också, vilket jag skrev i krönika här i Expressen häromdagen, att alltså, nu hände det här fullständigt tragiska. Och jag har en granne som kände den här killen som blev ihjälslagen när han var byggare. Och hon sa att det är en helt vanlig, enkel liksom, kille. Som hade väntat på att det värsta skulle dra över och sen så gick han på matchen. För att slippa eländet. Och det är liksom fruktansvärt tragik, så det går liksom inte ens att föreställa sig att man ska behöva ringa hem till en familj och säga att din man eller din pappa har blivit ihjälslagen. Jag mår så dåligt bara att tänka på det, så är det inte sant. Det är så fruktansvärt. Men om inte det här hade hänt, och det är också jävligt i sig, om inte detta hade hänt så hade det blivit som om ingenting hade hänt. Vi har haft en stad som gisslan, belägrad av galningar och poliser och allt möjligt skit, där Skander får stänga igen sin butik på lördagen och du vet restauranger blev massakrerade, människor vågar inte, vanliga jävla människor vågar inte gå ut på stan. Och hade inte det här hänt, då hade vi suttit här och sagt, ja men det var väl en trevlig match på Olympia. För att det har blivit accepterat på något vis, någon sorts acceptans som att nej, men som han skriver, HD:s chefredaktör, en hel stad ska hålla som gisslan i ett dygn för att det ska spelas en fotbollsmatch. Nej, men det är ju inte klokt. Det är ju sinnessjukt. Men så fort, och så, nu blir det förstås uppskrivet och nu tas det upp på alla sätt och vis. Men det krävdes alltså ett tragiskt dödsfall, och det är tragik nog bara det.
Jag såg någon skrev om, man har liksom talat om, måste någon dö? Och jag försöker komma ihåg när jag skrev det första gången, liksom, när det har varit sådana enorma misshandelshistorier. Det är alltså, ja, det är både och. Men okej, ge upp. Jag gav upp för några år sedan. Va? Alltså, det är, jag vet inte hur många år sedan det är nu. Jag slutade att gå på Stockholmsderbyn i fotboll. Och jag slutade att skriva om dem och bevaka dem. Och det är inte för så många har hånat mig på Twitter och allt och sagt, du är så rädd din jävla fitta och så här. Du tror att det inte alls var. Det var inte alls det. Jag har aldrig varit rädd. Jag har inte tyckt det var roligt att gå på en arena där det har suttit en hel jävla arena som sitter och skriker hata och könsord och kvinnonerverande och homosexuellt nedvärderande. Jag bara tyckte inte det var roligt. Och grejen var att när det hände någonting så var det alltid min uppgift att skriva om det. Jag gick till varje Stockholmsderby med tanken, nu ska jag skriva om det. Jag hoppas den spelaren gör det idag och den gör det, för den vill jag skriva om. Nu vill jag hylla. Så någon hjälte man stod och skrev om. Sen kom man tillbaka till reaktionen, så kommer Berglunds sportväsare. Olsson, du tar bråket. Och jag sa, till slut så, jag vet, jag hade sånt uppträde och stod och skrev, jag vill inte längre. Jag vill inte skriva om detta. Jag tycker det är så jävla tråkigt. Jag tycker inte detta är inte detta jag vill. Jag vill skriva om fotbollen och spelarna och det som händer. Så att, tänkte jag, okej, jag kommer aldrig undan detta. Och ändå var vi ibland på sista åren där, då var vi ju 4 krönikörer typ på varje match. Och någon skrev om en sko, och någon skrev om en backlinje, och någon skrev om något annat. Men det var alltid jag som hamnade på att, ja men det är tyngden Olsson, det är du får skriva om detta. Det var liksom högt upp i redaktionsledningen. På, att jag skulle göra detta. Så du sa bara att jag går inte på Stockholmsdömen längre. Jag går hellre på någon annan match och skriver om fotboll.
Och jag är lite inne på, jag förstår riktigt vad du menar. Det är inte bara det att när det väl händer, utan det som kommer efteråt som också är slitsamt och jobbigt. För att nu är man ju mitt inne i den här debatten och man skrivit om det, och då är det ena sidan och den andra sidan. Jag måste säga att den goda sidan, om jag får kalla det för den, den vanliga sidan, för en gångs skull liksom gör avtryck på något vis. Men jag sitter fortfarande med människor via Twitter och mail som påstår att nej, men varför ska vi ha, och det är ju många ur den goda supporterförlangen, så kan man, varför ska vi ha ett maskeringsförbud där, vadå? Det gör ändå ingen nytta. Nej, men det är väl ändå en markering att vi går inte på alltså det är ju, till exempel, och jag tror inte det kommer hjälpa särskilt mycket, men folk kommer ändå bryta mot den lagen. Ja, nej, folk kör för fort fast de inte får det, men det är ju fortfarande inte tillåtet, och det är väl en bra markering trots allt, och någon kanske, alltså någon förbättring och så vidare. Men du vet, du har ju själv läst, det är krönikor hit och det är krönikor dit, en tycker si och en tycker så. Grundproblemet, och jag har sagt det 1000 gånger, för mig är grundproblemet här att det finns lite för många människor som i samband med allsvenska fotbollsmatcher vill misshandla varandra, och uppenbarligen inte bara varandra utan helt oskyldiga människor, för att de håller på olika fotbollslag. Eller möjligtvis bara för att de slåss, men de gör det i samband med fotbollsmatcher, de gör det här och nu. Och de slår på dem som har en annan färg på sin tröja eller sin halsduk. Så fotbollen kan liksom inte någonstans, det går inte att komma ifrån. Det är trots allt en sorts grund här, att de ett älskar att slåss och två vill slåss mot de som håller på andra fotbollslag. Och det är grunden, och det är sjukt, och det kan man bara säga att det måste vi bli av med. Man måste börja där. Sen om, ja, ni tycker si och ni håller inte på dem och ni fattar inte det. Nej, men vi alla förstår väl att vi inte kan ha städer. Ibland, det är ju inte alla matcher, men det är ju jävligt lätt att räkna ut vilka matcher det handlar om. Det kan ju vem fan som helst. Ibland så spelas det en allsvensk fotbollsmatch och en stad är i gisslan i dygn. Jag får samtal och mejl från alla som jag vågar inte gå ut. Vi sprang med våra barn, jag sprang med min pappa som var 75 och höll på att få hjärtslag. Alltså, fattar du? Ja, det är ju, och sen så säger de, ja men när det är i konserter med Bruce Springsteen, bla bla bla, men det är fan jävla bullshit. Det är inte människor som springer omkring och misshandlar varandra på stan när det är konsert med Bruce Springsteen. Eller det är lite bråk på någon nattklubb någon gång. Ja visst, det händer väl det också, men det är ju liksom inte horder av människor som hatar och som skriker fitta, hora och ska stå. Så det går inte att skylla ifrån sig och säga att det är fel på någonting annat eller någon annans fel. Grundproblemet är att folk vill slå ihjäl varandra och misshandla varandra på gatorna för de håller på olika fotbollslag, och det måste man ta bort.
Ja, men detta är ju då en detta har ju pågått som sagt sen jag började jobba med det i 20 år, och det kommer att ta 20 år innan man kanske hittar en annan. Det finns ju, du vet ju hur det kan vara, va? Jag vet ju, herregud, vad gör du?
Nej, nu tar jag lite dricka för den blev så torr i käften, för jag blev upprörd. Ja, säkta.
Ja. Nej, men det är ju så. Jag vet ju, jag har varit på det där året för 2 år sedan, tror jag. Man var mycket på Swedbank stadion i Malmö. Det var ju en fröjd och liksom att vilken fest och hur roligt det kan vara. Och likadant humorn som fanns för med de här Djurgården som hade, där man gick på match bara för att se de här banderollerna när de hånade journalister och andra och spel. Men jävla glimt i ögat alltså. Ungefär som när man har varit ibland på riktigt bra matcher i England, eller när vi mötte Irland, Nordirland i fotboll liksom, som vilken fantastisk spirituell rolig klack. Då var det ju en fröjd att gå liksom. Men det här med hatet.
Ja, Olsson, jag vill också, man vill ju också betona, fast jag tycker det är onödigt att göra det, att nej, jag tror ingen annan journalist överhuvudtaget har påstått rakt ut och någon gång att alla är skyldiga till detta skit. Nej, det finns, det vet vi alla, att det är en falang eller falanger som är mycket större än vad vi vill göra gällande, vad många vill göra
som
gällande.
Som är mycket större. Det heter alltid den lilla klicka. Jag tror att Tom Prahl, för detta känd tränare, som sa i ett enkätsvar, det handlar om 500-600 som väljer fotbollsmiljön för att få utlopp för sitt behov av att slåss. Eftersom man där kan komma undan. Man kommer undan väldigt lätt. Ja.
Men alltså, vad vi säger, Olsson, är ju att nej, ni andra, väldigt många fler goda, ni är bra, ni är inte skyldiga, alltså, man ska inte behöva poängtera det. Det är inte för att de känner sig förorättade, de andra, de,
ja, jag vet, och
det är ju trist och synd att det är så, men det är ju, jag tror att alla vettiga människor fattar att inte alla människor på en fotbollsmatch beter sig så här, gudskelov. Det är ju i det stora hela några få, men ändå ganska många fler. För hade det varit ett liten klick hade det inte varit ett stort problem.
Så att nej, verkligen inte.
Och de kan inte... Det är väl lika bra att de säger som det är, de här supporterföreningarna, att nej, vi kan inte göra någonting åt det här, för då blir vi hotade av de större starka. Och det är ju på något vis, kraftar man bara på ytan. Det är en... Klubbar är kidnappade, fans är kidnappade, arenor är kidnappade, städer är kidnappade. Jag läser Peter Kardhammar i Aftonbladet idag. Jag tror inte han är någon fotbollsvän eller fotbollssupporter överhuvudtaget. Långt därifrån. Men när jag läser honom och han skriver så här: låt polisen ta betalt för matchbevakningen. Och jag läser texten och jag håller inte alls med honom. Och man inser att han inte har levt i en fotbollsmiljö. Men någonstans här så kan jag förstå att människor som inte bryr sig om fotboll överhuvudtaget, eller fotbollsmatcher, som inte varit i nära till fotbollsmatcher, möjligen kan tycka och ställa sig samma frågor som honom. Jag kan förstå det. När han skriver, varför ska skattebetalarna vara med och finansiera ett kalas som handlar om att en stad blev våldtagen i ett dygn, eller restauranger sönderslagna och människor står... Alltså, jag förstår att vanliga människor som inte är involverade inom fotboll överhuvudtaget, att de ställer sig de frågorna. Jag kan förstå det. Och jag kan förstå att de gör det, och ibland så kan jag till och med ha svårt att säga jo, därför att... Och så har jag inget svar.
Nej, jag har själv fått... Det är så, som jag har ju några kompisar i Malmö som är totalt ointresserade av fotboll. De vet inte ens... Emma tror frågar en gång om... Allsvenskan, spelas den varje år? Liksom sådär. Men när deras barn då frågade, de var liksom 7-8, av alla polisbilar de såg på stan och dessa hord. Alltså, då var det så hotfullt och så. Varför det? Ja, men de ska gå på fotboll. Men varför ska de slåss? Ja, då har man den frågan... Jag vet faktiskt inte, så jag har aldrig känt det. Jag har gått på fotboll sen, alltså jag var så liten så pappa fick ta mig till match, men jag har aldrig någonsin känt behovet av att slå en annan. Eller,
däremot har jag till skillnad från dig varit, ja, om inte rädd så i alla fall jävligt orolig, för att folk känner igen en, och då blir man liksom som en fotbollsdomare, så du vet, journalisten är jävla idioter och sådär. Så då,
det
har ju hänt att jag har kastat saker efter mig, och jag har liksom fått något som susar kring nacken. Och det är klart, det är ingen rolig känsla av att gå på stan på väg till en match, eller vad man nu är på väg till en arena. Och känna att alla skriker att man är en hora eller en fitta, eller att det kommer saker flygande i luften. Nej, det är, jag har känt olust, väldigt mycket olust. Sen om det handlar om att jag är en så kallad offentlig person, så jag kan få skylla mig själv på något vis, varför jag nu skulle göra det, ingen aning. Men det spelar såklart in, men ändå otäckt och olustigt. Det är klart jag har känt det. Alltså, det är väl inga jag ljuger inte om det. Alltså, det har varit många gånger jävligt otäckt liksom.
Många matcher så fick jag också, man fick ju planera i väldigt noga hur tidigt man skulle vara där. Jag ska ta, alltså nu sa jag till IFK Göteborg så att de ska införa maskeringsförbud, och det sa vi. Men då är den frågan som du har satt många gånger: varför går man med mask på fotboll?
Varför, så här, motfråga: varför har en bankrånare mask över huvudet?
Ja, jo.
Kan du svara på den frågan? Man behöver inte ställa frågan, för att den är så fruktansvärt jävla given i svaret. Du vill inte bli igenkänd för brottsliga handlingar.
Men Staffan Thorsell, som en gång var chef för att öppna Expressen, han blev också ordförande i Hammarby i några timmar, kändes det så. Och han ingick ut stenhårt där med att säga, från och med nu ska det inte vara några masker på Söderstadion, och det ska vara en glädje att gå på fotboll och sånt där. Ja, sen blev ju hans fru och familj hotade så illa så han avgick ju. Det bevisar ju att det finns ju sådana som vill ha detta, vill ha masker. Men bara ta ett exempel, att det var till och med i Helsingborg var alltid man fick ringa dit och fråga hur tidigt kan jag komma och sånt där, man gick dit. Och så var ju, de tror de mötte Gais, och det var Gais de mötte. Sen kom de, så fan Olsson kom ut och tittade. Och du vet, den där vägen upp från kärnan, där kom ju ett marscherande. Där kom hela Gais gäng marscherande. Alla hade sådana där masker som bankrånar i USA har, som var det ansiktet liksom, det såg ut som skriet, jag vet inte vad det heter. Och det var alltså, då kände jag, vad fan håller vi på med? Så det var så jävla hotfullt, det var så otäckt. Och sen blev matchen uppskjuten 20 minuter för att polisen vägrade att släppa in dem med de maskerna på sig, så att... Jag förstår inte det. För mig, alltså, jag har alltid tyckt det bara är roligt att gå på fotboll. Även en 0-0-match. Jag såg en 0-0-match en pingstafton i Kalmar. Mellan Kalmar och Gävle. 0-0. Jag körde i 35 mil för den.
Nej, jag älskar att gå på fotboll. Men jag gör ju inte det om jag känner att... Jag känner olust inför, oavsett om det är, jag själv känner olust för att det kommer saker singlande i luften när jag är på väg till matchen, eller om jag gör det för att jag ser människor puckla på varandra eller komma i hotfulla masker eller bete sig hotfullt eller att folk skriker. Bara aggressivt hatfyllda. Om det sen beror på att det är påtända, vilket de oftast är, galningar eller inte, det spelar ingen roll. Det är lika jobbigt ändå, då är det inte, och försvinner ju all tänkbar glädje. Det går inte att komma ifrån. All tänkbar glädje försvinner.
Och det är då man säger att då kan ju resten av publiken ryckas med också. Och där menar jag att det har kanske liksom de andra, den lilla klicken ute och slåss på stan, och de andra, ska jag säga, de andra 10 000 som skriker med hata. Och
ja, men då är så på något vis de hot, alltså, tänk så många banderoller, det var inne på som du har sett, där de snälla supportarna, de goda supportarna, de som är så många och som arbetar så hårt och som får stöd av klubbarna och på alla sätt och vis. Tänk så många gånger de har via banderoller kraftfullt tagit avstånd mot media, mot förbundet, mot regeringen eller vad det nu kan vara. Mot allt, mot styrelser i klubbar och så vidare. Men aldrig mot galenskapet. För att de vågar inte. Många av dem är styrda av de här huliganfirmorna, så de vågar inte. Så att, och det blir lika bra att säga det då, i så fall, vi vågar inte. Så är det illa nog. Sen kan jag då tycka att Beatrice, alltså justitieministern, när man är på här, det finns säkert inga enkla val. Och jag är övertygad om att en justitieminister sitter med ond, bråd, kriminell död varenda jävla dag i olika sammanhang. Så att känner kanske inte lika mycket för att man ska rädda fotboll. Skillnaden är ju att när det gäller fotbollsmatcher och djävulskap, så drabbar det ju inte bara några få kriminella, utan här drabbar det tusentals människor som tvingas vända hem efter att ha betalt entré till en fotbollsmatch. Och massor med tusentals människor som inte vågar gå ut på stan och som inte vågar röra sig och som känner som vi att det här är skit. Så det drabbar väldigt många fler. Men vad jag menar är att, okej, kan man inte jobba med de här som man inser är de skyldiga sammanhanget, alltså de tungt kriminella grupperingarna? Kan man inte infiltrera dem som man infiltrerar MC-gäng eller vad det är? Kan man inte liksom, det är bara en fråga jag ställer mig, det som jag känner, kan man inte jobba mer med det? Eller tror man bara att nej, vi inför ett förbud för maskering eller att gå på matcherna så kommer allting att lösa sig? Nej, så enkelt är det ju givetvis.
Nej, det är det verkligen inte. Och allt det här talas om nu, hårda tag och ändå. Alltså detta är ju ett beteende som har blivit så godkänt liksom genom de här många åren, att det är så här. Vi får ofta höra det, ni begriper inte, det är så här det ska vara på fotboll. Jaha, ja, men då
tycker vi annorlunda. Då är jag också då skiter jag också i det. Då tycker vi annorlunda. För att det jag inte kan förstå ibland är att det jag ser och upplever ibland, och nu talar vi bara om de värsta tillfällena här, men de är ju ändå ganska många trots allt. Jo, de är ju framförallt för många. Så det jag ser och det jag hör i samband med de här matcherna, det är ju väldigt många supportrar ibland som man pratar med via vettiga sådana som, nej men det är inte alls så. Det är tusentals människor som kan vittna om att det är så, men det är som att ingen vill, nej men det är väl inte så farligt om. Martin Åslund, min goda kollega, skyllde bland annat på att MMA och The Mauler. Jag har liksom svårt att bara få ihop den kopplingen någonstans. Alltså, nej men alltså att det är organiserad kampsport. Jag får inte ihop det riktigt. Det finns så många åsikter här när det i grunden handlar om kriminell verksamhet. Som vad den sen bottnar i, det har inte en aning om. Den måste man på något vis få bort. Och hur får man bort kriminell verksamhet? Jo, med polisiärt arbete. Och då får man väl arbeta intensivt med det, helt enkelt. För att en supporterpolis beskrev i tidningen här idag, vi har inte haft möjlighet att lagföra de absolut värsta, och då har det eskalerat och fortsatt. Jag vill inte se här och skrika hårdare straff in med dem. Nej, men det är ju som Tom Paul sa, man kommer undan med det, och då kommer man att fortsätta med det. Om man stjäl en bil så, och åker dit, så får man väl sitta i fängelse, utgår ifrån.
Ja, det är inte säkert.
Men om man, ja, okej då, om man gör ett annat, andra grova brott då. Om du misshandlar någon på krogen och blir tagen, så tror jag nästan att du får sitta i fängelse.
Men det är den stora skillnaden som har hänt de här 20 åren, så att förr så var det väl väldigt mycket mer att de här grupperingarna slogs mot varandra. Och då vet de, träffades ute på åkrar och i gamla stenbrott och gjorde upp. Men sen fick de inte tillräckligt mycket uppmärksamhet för det. För då några år sedan helt plötsligt avenyen i Göteborg blev liksom avspärrad. Och än en gång en krigszon där det bara vevades och det kastades glas. Och det är en sån där lördag eftermiddag, du vet, där folk satt i solen och drack kaffe och tyckte fan vad mysigt det är. Och sen helt plötsligt fick de springa för sina liv liksom in och gömma sig och så vidare. Alltså du hade ju i din blogg på fotbollskanalen.se ett brev från, alltså många av dem här, det är många äldre supportare som kan skriva att det här är inte klokt, det är så här var de minsann inte för. Men då är en ung kille som skrev där, och han, hans kompis och hans flickvän, de fick till slut, de var ju jagade och fick springa in och gömma sig på sjukhuset. Fick springa in och gömma sig där, och han sa han har aldrig varit så rädd hela sitt liv. Ja. Och han var bara på matchen, för han tyckte det var kul att gå på match. Men det är ju det liksom, att om man säger det, jag bara går på match, så är vår åsikt gäller inte på något sätt. Utan det var någon som hade skrivit också att om du har synpunkter på detta, går du på fotboll, älskar du ditt lag, nej, då ska du också hålla käften. Det är okej, okay. Men då gör jag det. Och då låter jag det vara. Jag tänker nog, jag satt och tittade på spelprogrammet när jag kommer hem igen. Halmstad-Mjällby, det verkar vara en rätt bra match, tänkte jag. Den kan jag kanske åka på.
När jag läste de här breven också, så fick jag också en känsla av att det är han, och det är väldigt, väldigt, väldigt många andra upplevde på Olympia. För jag har fått fler mejl och pratat med fler, och alla har inte publicerat, för jag frågar alltid innan och så. Men alltså det är att de människor upplever det här precis som du och jag gör, och det känns kanske lite skönt att de ändå finns så många som gör det. Det vill säga att den här miljön är hotfull och otäck och hemsk och skakar om en, medan många andra tycker att ja, men det är väl så här det ska vara. Och då vet jag inte längre vad. Jag hoppas ju att du och jag och de som skriver de här mejlen och de vanliga, för att jag säger alltid att alla som betalar entré och går på en fotbollsmatch är ju supportrar. Det är inte bara hardcore supportrar som är några tusen, utan alla är ju supportrar. Om det sen är barnfamiljer eller om det är sponsorer i slips som lägger miljoner varje år för att stötta lokala fotbollslaget, så är de ju supportrar. Ska inte vi då kunna, vi goda tillsammans med de goda hardcore-supportarna, om man vill säga så, ska inte vi då kunna ta makten över våra arenor och över våra matcher? Nej, det är inte så svårt, eftersom vi kan inte styra kriminella, det kan inte klubban heller göra. De kan inte styra eller ta hand om kriminell verksamhet. Det får polisen och samhället göra på något vis. Någonstans.
Det har också har hetat att sådana som har fått tillträdesförbud till arenorna, de ändå går på fotboll. Det var ju faktiskt ett tillfälle på Råsunda där jag vet att ett helt gäng bara tog sats och så sprang de rakt in. Ja. Och där står liksom killar och tjejer i västar liksom och okej. Okay. Hade jag stått där, jag har också gått lite åt sidan. Jag visst välkomna killar.
Nej, men vad ska man kräva fram? Det är klart att, om man nu säger att borta supportrar ska inte tillåtas, som jag vet att det är i Italien, Istanbul och många andra ställen. Nej, visst, men hur ska man förhindra dem att åka in till en stad och slåss? Liksom? Det kommer ju ske ändå, så att det hjälper liksom inte på något. Tyvärr inte så kommer inte det att hjälpa, kanske lite men inte särskilt mycket. Jag är rädd för att man måste infiltrera de här väldigt tunga firmorna istället och på något vis komma fram till en lösning därifrån och se till att stoppa deras kriminella verksamhet.
En annan grej också, Henrik Larsson hade ju tydligen, jag såg han var citerad. Mm. Jag bara googlade honom lite. Han var citerad i de flesta engelska och skotska tidningar. Han där brandtalt, han höll att man måste göra någonting. Han pekade på en gång. Han sa det när han körde igenom Helsingborg ner till Malmö då för Falkenbergs match mot Malmö. Så, alltså det stod utanför pubarna så var det ju redan stora horder och köer som skulle in och dricka. Och det är ju det är. Alltså fyllan uppblandat med en del tabletter och kokain och annat gör ju också att man tappar totalt omdömet.
Det är ju inte att komma ifrån. Det gör det ju inte, men man kan ju dricka öl på matcher i Skottland och ändå bete sig vettigt. Så att, men jag förstår vad du menar. Det kanske inte vi svenskar kan. Jag tror att många många hävdar att de är jävligt höga på massa substanser i kroppen och påtända och det är ju heller inte tillåtet, så då får man ju på något vis försöka stoppa det.
Alltså, det var ett bråk för länge sedan. Jag vet, jag gjorde ett sommarprogram 1990, då bodde jag i USA och blev hemka, och då var det något sånt här stort jättebråk i Norrköping. Och någon försvarade sig med och sa att någon som var värst i detta som grep, så han hade druckit 20 starköl.
Ja,
okej. Okay.
Det är ju ett under att man kan bråka om man har åkt 20 starköl.
Ja. Men jag bara tänkte på det liksom. Fan, ska jag gå på fotboll? Nu ska jag dricka 20 starköl och bli fullständigt redlöst berusad. Då kan man göra hemma istället i så fall. Vad ska man gå på fotboll?
Och var ska man resa någonstans? Liksom?
Nej.
Olsson, ska vi ge upp eller ska vi inte ge upp? Det är ju frågan innan vi lämnar ämnet.
Nej, jag vet att jag har ju slutat. Jag tappar ju intresse. Att jag väl la av så här och tog lite känsledet och nu sitter här i East Harlem i New York. Det beror väldigt mycket på att jag var tröttnad. Jag tyckte inte det blev roligt längre. Det är det enda. Och om andra tycker att det är roligt att det är så, då får de ta vid och ta över. Och så får de föra detta vidare. Jag känner bara att jag liksom ingen riktig att man ska behöva gå och planera sin resa och hur man ska ta sig in på arenan och ta sig ut på arenan. Det är väl som många andra som jag känner. Många vänner i olika åldrar som hellre stannar hemma och tittar på tv. Så får man göra.
Ja, jag är rädd för det. Jag jobbar ju mest på de här matcherna på ett annat sätt. Man är lite skyddad i tv-världen på det viset, men
Du åker ju
inte så jävla mycket TV, allsvensk TV av olika skäl, men alltså nej, jag kanske inte ger upp men jag är väldigt nära och tappa greppet, och då älskar jag fotboll mer än någon annan sport överhuvudtaget och har gjort det liksom i hela mitt liv, men och framförallt allsvenska. Men det har kommit så långt att jag åtminstone börjar tveka. Och det kan kännas illa nog. Jag älskar också. Jag numera tycker jag det är underbart att gå på landskamper. För att då känner man inte det aggressiva hatet. Utan då känner man bara att fotbollen alltid är i centrum. Alltid är i centrum. Och det känner jag även på matcher jag går på utomlands. Och sådär. Så att, men det är för jävligt att det har kommit så långt att man överhuvudtaget ska tänka tanken. Det trodde jag faktiskt aldrig att jag skulle göra.
Men man kan också välja att man kan gå i lägre divisioner, man kan gå i superettan och man kan gå ännu längre ner i seriesystemet. Jag menar, jag kan ju tycka en pojklagsmatch eller en flicklagsmatch är precis, kanske inte precis lika kul, men att jag finner nöje av att titta på även fotboll på låg nivå.
Så. Ja, nej, men det är klart, det, så kan man också göra. Men ja. Det har jag också gjort, jag spelar fortfarande fotboll på väldigt låg nivå. Liksom.
Ja.
Läge i divisioner, och det är ju en fröjd på sitt sätt, men ja, som sagt, det är trist att det har, att man överhuvudtaget har kommit till den punkten, men som du säger, har man manglat sig 20 år med det här, så till slut så jämmer väl upp liksom. Det är väl inte väl
Nej, det, jag vet att det ringer ju hela tiden från tv-debatt och det är P1 morgon och allt vad det heter, vill du kulma, vill du kulma. Nej, så jag har inga lösningar, jag känner bara en uppgift, jag vill inte prata om detta, jag har pratat om det sedan 1992 och jag har ingen lust att göra det längre, jag har inga lösningar och ingen annan tycks vilja lösa problemen heller, så det är.
Ska vi stryka ett streck? Vi stryker ett streck där då för den här gången, så får vi väl återkomma om ett par veckor, inte vet jag.
Nej, jag tror, alltså grejen är också, som också kan göra mig ännu mer bedrövad och ledsen, det var ju liksom då det hette att ja, nu skulle matchen mellan AIK och IFK Göteborg, den skulle då bli det var en match som skulle visa värdigheten, att man ska hitta, alltså hedra en död supporter som är, alltså slutade ändå med liksom bengaler kastas och matchen avbruten och en 9-årig kille fick en bengal i huvudet och det försvar, nej det var bara någon som släppte den, jaha okej, okay. Ja då gjorde du ingenting naturligtvis. Nej, det var bara en som slutade, han kastade inte den, den bara släpptes ner på fläktan där familjerna sitter. Ja, då är du okej naturligtvis.
Och det är klart att, nu skulle vi stryka ett streck, men en annan sak som jag tänkt på det och gjort i flera år, det är att matcher, för då vill vi uppleva i tv-världen när vi vill visa matcher på, eller vill när jag jobbade med fyran och vi sände allsvenskan. Nej, den matchen kan inte gå på den dagen för att det är en riskmatch. Då ni kan bara få den här och den här. Ni kan bara få Halmstad-Mjällby och Giffarna Sundsvall mot Brommapojkarna. Och likadant läser jag nu supporterpoliser som tycker att det är fel att lägga högriskmatcher som premiärmatcher. Men det är ju redan så att galenskapet, jävelskapet som jag kallar det för, styr ju så pass mycket redan att matcher kan inte läggas på vissa dagar för då är det för riskabelt att spela. Men det säger inte det väldigt mycket? Är det det som ska styra vår fotboll?
Helsingborg, jag vet, nu minns jag inte vem de ska möta på valdagen, men då har ju polisen sagt ifrån att de får inte spela den matchen på valdagen för att det är så mycket som ska, du vet, hela, ja. Det är så mycket som alltså, kan inte ta, nej okej okay då, då kan man alltså inte ha en fest på ett håll, för det är ett demokratiskt samhälle, det är en rättighet och en fest att rösta och sen kan man gå på fotboll efter, men det kan man inte, det får man inte.
Ett stort jävla streck.
Skitsamma med det nu.
Ett stort jävla streck. Fy fan, säger jag bara. Och så sätter vi ett stort streck. Och så alla tankar förstås avslutningsvis till den dödade pappans familj. Fruktansvärt tragiskt, givetvis.
Det finns ju en familj till, gärningsmannen, vad nu straffet eller vad nu de kommer fram till. Där har du en familj till som aldrig kommer att ha ett liv, ett normalt liv som, nej, man kanske hade velat ha.
Jag tänker istället på Claes Ingesson, när vi ändå är inne på allsvenskan, denna enorma hjälte, denna stora starka symbol för att, som du har skrivit om andra flera gånger, att aldrig ge upp och alltid vara en brinnande fackla och en kraft liksom i denna fotbollsvärld som jag tycker att han är, när han trotsar alla medicinska lagar och kommer tillbaka från en cancer och nu är skelettet så skört så att han åker i rullstol till, eller tar sig fram i rullstol och även med sina rollator på matcherna och gnäller inte ett skit och ramlade så illa i omklädningsrummet efter matchen i Åtvidaberg, Elfsborgs premiärmatch som jag tror att han med 2-1, så att han bröt en arm. Men, och då skickade jag ett sms till honom. Mest för att höra hur det var med Claes. Vad är det som har hänt liksom? Jag hörde att du hade gjort dig illa. Jag ska bara ta fram det smset. Och då skriver han. Jag ska bara hitta det här någonstans. Nej, det är ingen fara. Jag ramlade igår och bröt armen. Men det ser bra ut, så det är ingen fara. Och då skrev jag, vad fan? En bruten arm var ju inte, var jobbigt. Ja, ja, men är det inte det ena så det andra. Men det ordnar sig, avslutar han sms'et. Det är en hjälte på något vis någonstans.
Ja, herregud.
Ja, det är liksom skillnad på dig och på annat, om man säger så.
Ja, det är verkligen det. Alltså jag läste det, att han sa i en intervju om att han får inte ramla, för att då kommer han att bryta ben i kroppen, ja. För att skelettet är så skönt. Men jag visste faktiskt inte att han verkligen hade ramlat nu. Ja, ja, nej, en varm tanke till den mannen.
Ja,
här kan man tala om kärlek till fotbollen och kärlek till livet.
Ja, man vill inte fråga Claes vad han tycker om, eller vill man kanske, om eländet.
Nej, eller? Vi sträcker över nu. Nu går vi vidare.
Ja. Ja, herregud. Du, vad händer i staterna då förresten? På tal om idrott utan problem.
Ja, det är ju den här college-basketen som är så himla stort, som jag aldrig har fattat innan förr tiden. Alltså det är större än kanske NBA. Ja, det är det ju naturligtvis inte. Men på ett sätt är det därför att det känns mer som att det är vanligt folk som engagerar sig i detta. Folk som inte är så insatta i idrottens värld på det viset, som följer den här cupturneringen liksom och tittar och är otroligt engagerad. Alltså var man än går så sitter den här jävla, du vet, spelschemat sitter uppsatt, och så fyller man i vilket lag som slår, vilken skola som slår den andra skolan, och den skolan så den skolan. Och det är folk jag känner och säger att ja, men detta är mer ursprunget liksom. NBA och det här, det är ju the show. Som man säger. Det är ju the show.
Men får jag bara fråga Olsson, du som ändå kan sånt här. Kan man vinna college? Finns det någon liksom... Jag har aldrig förstått det. Det finns ju ranking, och de är rankade etta och de är rankade. Men kan man liksom vinna serien? Finns ingen serie, va?
Nej, det finns ingen serie. Nej, nej, det är ju en öppen låtning. Det är olika kvalomgångar, alltså söder, väst, öst, norr. Och så tog till och med det var ett litet extra kval för några små universitet eller college. Sen så, ja, det är som en kupp. Det är som en kupp helt enkelt.
En kupp?
Tar det fram. En kupp, ja.
Men blir det en final? Det har jag i alla fall, för det är många olika finaler alltid.
Jag
hänger inte med.
Nej, men det är det vi har sagt för om hur det är nu uppdelat. Det är någon final, men jag räknade det som final. Nu är det ju semifinaler. Så att de ska gå i Arlington, Texas, som egentligen är Dallas, Texas. Men arenan ligger lite utanför. Och där spelas de sista matcherna alltså. Där spelas semifinalerna på lördag, och vi spelar in detta en onsdag, så är det nu på lördag som semifinalen är. På söndag så är själva finalen, så att visst, man kan vinna det.
Vem vinner kupen i år?
Ja, jag vet inte. Jag hatar ju så här det, men vår kollega Lyr har ju länge förespråkat Washington Badgers. Och när jag väl började titta för några veckor sedan, så var det en händelse att det var de som spelade. Och jag tyckte det var en spelare som, du vet, man ser direkt att man inte kan namnet. Tänker man, den jävlen är ju med hela tiden. Och han, varje gång det händer något så var han inblandad i det. Ja, mycket riktigt. Nu har han liksom, de har aldrig varit i the final four. De har aldrig varit i semifinal för Wisconsin. Och nu hör de att det är mycket beror på den här killen som heter Frank Kaminski. Och han ser ut som en idrottscykel, han är lång och gänglig, och coachen säger ibland, tror man att han sover, för han har liksom sådana Tom Paul-ögon liksom som man tänker se.
Kines.
Eller sover han. Och detta är då... Ja, det är fest. Och jag vet nu att det finns många skribenter hemma som tycker att detta är fel, och säger att det är alltså orkestrar spelar och det är ett jäkla liv på läktarna, och folk sitter ju inne på planen ju. Det är lite fascinerande.
På tal om fascinerande, så i Malmö nu, läser ju Sydsvenska Dagbladet, så ska det spelas Davis Cup mot Ukraina.
Ja.
Men vet du vem som spelar i Ukrainas Davis Cup-lag? Som är på plats här och som jag ser en bild på, och som är en kopia av sin pappa?
Nej.
Sergej Bubka Junior.
Wow.
Ja.
Spelar han tennis?
Ja, bra också uppenbarligen. Han är tillbaka i Ukraina. Han för ett tag sedan ramlade han ner från ett trevåningshus. Men givetvis, eftersom det är Bubkas son... som ser ut likadant som Bubka, så överlevde han. Jag tror att Sergej Bubka den stora kunde ramla ner från ett 10-våningshus och ändå överleva. Ja, det gjorde han ju nästan varje gång han hoppade, höll på sig. Men det är lite roligt att de ska spela i Malmö då. Och pappa Sergej Bubka, 5 augusti 1991, jag var på plats på Malmö stadion. Satt ju faktiskt världsrekord i stavhopp.
Det var jag också.
Hoppade 6 och 10.
Jag var där också.
Ja, då var vi där bägge två. Det var väl säkert på en MA, en gammal klassisk MA-gala.
Och jag minns i alla fall att jag kanske lekt med den här grabben då, för att då hade han barn och fru med sig. De sprang där, men du vet, det var ju inte så säkerhet, som man fick ju gå lite där som man ville som media och var inne där, och det, jag vet, det var en där jag lekte med och han sprang och han hoppade och man kunde springa med honom och
sen, det kan ha varit Sergej Bubka junior, som är alltså Davis Cup-spelare för Ukraina, lite coolt. Som sagt, föll från ett trevåningshus i Paris för 1,5 år sedan och handlöst, men klarade sig bra. Så att lite roligt med Sergej också, att jag var på Daniel Westfeldts 50-årsfest för en del år sedan. Han fyllde snart 60, Daniel. Och friidrottsagenten, och det var Bubka där. Alltså store Bubka. Och då frågade, för då hade Ukraina och Polen precis fått EM i fotboll, och då frågade jag Sergej: du, har du varit inblandad på något vis för att Ukraina skulle få EM? Och då var svaret: of course I was. Han är, du vet, självsäker. Han är en skön man, skön man.
Ja. Men sen undrar man hur, ja, hur man vet inte hur det kommer gå med Ukraina heller.
Nej, man vet ju inte det. Jag ser att fotbollsligan i Ukraina är igång, men däremot lagen på Krim och så, de finns ju inte längre på samma sätt. Att, nej. Såklart. Så är det, men det är lite kul. Googla upp honom, Bubka junior, sen du känner igen honom.
Ja. Men här gud, 91, då var han ju bara typ 2 år någonting.
Ja, men alltså han är, jag menar att, inte för att du ska känna igen honom som babys, men han
här,
är,
men du känner igen
pappa säger,
okay. man ser att det är pappas son, så att säga. Vem spelar i det svenska Davis Cup-laget?
Det står det inte i den här.
Nej, Mats Wilander med kanske.
Ja, hoppas man ju. Ove Bengtsson, din polare, ja. Ove Bengtsson som spelar dubbel.
Var går matcherna?
Ja, men vilka frågor du ställer, jag har ingen aning. Den går väl i Malmö
någonstans. Ja, men jag tänkte
kan väl gå i Baltiskan, jag är i Baltiska hallen eller?
Ja, för jag tror inte de säljer ut Persis Arena, även om den mannen lyckas med det mesta. Så. Ja.
Du, vi ska ju då som vanligt hälsa vår första lyssnare Staffan Olsson välkommen till programmet. Jag hoppas du har lyssnat så här långt, Staffan. Och gratulera honom eftersom han nyss har fyllt, kan du tänka dig det, 50 år, Staffan Olsson.
Wow. Ja. Grattis.
Grattis, Staffan. Det kan man inte tro. Nej. Det kanske man kan. Jag vet inte.
Man tappar precis allt.
Han är ett år äldre än vad jag är. Och om vi nu ska prata om någonting som är kanske mer roligare än det vi inledde med och sånt som jag gillar, är ju att det är ju roliga namn och att de kommer liksom tillbaka. Nu har en ny spelare plockats ut i Staffan Olssons senaste landslagstrupp. Han är från Guif och han heter Helge Freiman, en unkel. Ja, men Helge är väl ett fantastiskt namn.
Ja, det var länge sedan man hörde det namnet.
Ugglan Helge fick man, det var ett barnprogram jag tittade på när jag var liten. Som satt från A till Ö. Det fanns en uggla som hette Helge. Ja, men det var ett fantastiskt namn på en handbollsspelare. Eller du gillar inte...
Ja. Jo, men jag tycker bara att det... Ja, men det är så många nu som tycker att det är härligt med de gamla fina namnen och sånt. Ja, okej. Okay. För mig var det ju bara ett Helge. Det heter ju, vet om pappa hade någon kollega som... Ja, han heter ofta, sådana heter ju Helge.
Ja, jag vet. Men allting kommer tillbaka snart. Ja, jag vet ju de som heter... Sture och Lennart, allt möjligt skit. Men små barn. Men Helge har ändå hetat Helge i drygt 20 år.
För nu är det var kanske något som hände då. Det var kanske Ugglan Helge som ligger bakom.
Vi ska ta det. Det är ett fantastiskt namn i vilket fall som helst. I den här handbollssfär. Det kanske Helge kan få ha sådana jeans som jag vet att du är intresserad av. Som hänger ner lite. För att, du skriver att du vill prata om jeans som hänger ner. Lite grann för kalsongerna. Men amerikaner för mig är ju är ju såna gamla 501, hemska jävla Levi's 501, så de drar upp så högt som möjligt.
Ja, jo, men det är en sån
över magen. Här, ja. Det är en livrem, inte ett skärp, utan en livrem.
Ja.
Jo, men det är kanske inte är så länge.
Jo, nej, men jag har inte sett det på, jag trodde hela den trenden var borta liksom, men det visade sig att den här killen, han var finsk också.
Ja, såklart.
Så lite hipp ut och kängor som var oknutna och alltså, jag fattar inte hur byxorna sitter uppe. Det var när han kom in i matsalen där man satt och käkade frukost och liksom, så man såg ju pitten för fan. Det, och sen står man där och plockar i brunchen liksom, där liksom sallad och sånt. Vad fan, och sen han går och sätter sig och säger att jag hade, man hoppas att han inte har några fatränder i kalsingarna, för man sitter ju inte på byxorna, man sitter ju på kalsingarna. Men, jag tycker det är väldigt
ja, men jag vet, nu låter vi ju förmodligen otroligt, otroligt gammalmodiga och gubbiga på något vis. Det får vi ta. Men min stora fråga i det här sammanhanget med de här byxorna som hänger ner så halva kallingarna syns, det är ju ett, hur sitter byxorna uppe?
Ja.
Och två, hur skönt är det att gå omkring? Nu vet man ju själv, man kanske har gått ner i vikt, eller om man har för stora byxor, eller om man har glömt att knäppa dem, att när de börjar hänga, man vill dra upp dem för att det är jävligt jobbigt, man tror att de ska ramla ner hela tiden. Mm. Extremt enerverande, eller hur? Men hur skönt är det att gå i ett par byxor som hela tiden är i stort sett på väg att trilla av en?
Mm. Jo, men så, alltså modet har alltid varit så, jag liksom inget emot, jag som själv aldrig, jag fattar inte det, men alltså grejen är att man har väl lidit pin för i modesvängar förr i tiden, haft liksom kängor och sånt som inte är så nyttiga att gå i bara för att det var liksom tufft och häftigt, och det kan jag tänka mig, jag tänker mig bara på det hygieniska, att om de sitter, alltså den här killen, mannen då, och grejen är, det var liksom ingen 18-19-åring, utan han var typ 30, hade fru och barn och kom gående sådär, långt, axellångt hår, och det, som sagt, alltså det är en sak om det sitter på halva röven, men om man liksom kommer in och står och plockar i maten, du vet, sådär lite bacon och ägg och sådär, så ser man, aha, där har han, lutar han sig fram nu, då lägger han pitten i de vita bönorna.
Det blir det inte finska pinnar, utan finska pitta helt enkelt.
Jag bara tänker på det rent hygieniska.
Ja, jag förstår. Jag kan nog tänka på det också. Jag tänker mer på, men är det inte jobbigt att gå omkring i brallor som man hela tiden är rädd för att de ska helt åka ner? Hur sitter de upp rent fysiskt? Alltså, hur funkar det?
Min nästa fråga var egentligen, jag trodde inte det modet fanns längre, men det är jättemånga år sedan, när jag bodde i USA förra gången, man såg unga svarta hiphopkillar som kom gå, och jag tyckte det var rätt häftigt liksom, sådär. Men det är väl, ja, det är väl kul.
Ja.
Men jag bara tänker, ja, jag bara, exakt, hur sitter du upp, och jag bara känner, vem vill sitta på den stolen sen? Jag hoppas han har torkat sig när han var på toan, du vet.
Ja, men det får man väl ändå utgå från att folk gör.
Säg inte det. Du går på badhus ju, där det sitter skyltar om att
jag vet, om man ska tvätta sig i stjärten.
Ja, just det.
Precis. Och sen, jag tänkte ändå att jag har gått en stund här, jag tänkte ändå att vi skulle avsluta, ska vi inte det? Eftersom vi började så tråkigt, så tycker jag att vi ändå ska kanske avsluta med ett dagens garn. Ska vi inte det?
Ja, jag har glömt att ta fram det, för jag har varit så bedrövad hela veckan, så att jag har inte tittat på. Du har ett sånt alltså?
Ja, jag har ett sånt garn. Ja, jag tog bara fram tidningens, dagens tidning, så jag tar bara ett random här, dagens garn. Ska vi avsluta med det då? Och man kan väl nästan säga att det binder ihop det vi pratar. Det är patrask vi inleder att prata om faktiskt. Så det blir, vi binder nästan ihop programmet där. Här är dagens, nu är detta kvällsposten som jag har.
Alltså, ja, men det är samma garv.
Nej, men vet du, det är det som är det otroliga, säger jag nu. Det heter dagens skratt här.
Oh. Ja, man säger inte, man garvar inte i Malmö. Nej.
Det heter dagens skratt, men visst fan garvar man väl i Malmö också, gör man inte det?
Nej.
Det är ju fantastiskt. Nej. Så här är Kvällsposten som är liksom editionerad Expressen-upplaga, alltså lokal, så har man, det ser exakt likadant ut på insidan sidan, men rubriken är dagens skratt. Viktigt. Är du med?
Mm. Ja, jag är med.
Rolf Åström har skickat in, har tänkt, tyckte att han skulle skicka in den här. Vad är det du ligger och påtar med? Jag drar upp ogräs. Men kommer inte de upp av sig själv då? Frågetecken. Nej, det är slut. Det är, där är det slut. Alltså, Rolf Åström har skickat in dagens skratt då. Inte garv utan skratt. Vad är det du ligger och påtar med? Jag drar upp ogräs. Men kommer inte de upp av sig själv då?
Jag satt och väntade i första läget. Väntade på en punchline. Men jag inser nu att det är lite mer en sån liksom komma upp av sig själv.
Nej, de blev bara bättre och bättre.
Ja, en ständig källa till förnöjelse detta.
Ja, men då får du väl glida omkring i New York då. Så får jag leva mitt vanliga, enkla lilla liv här hemma i Sverige. Jag ska till Tyskland i helgen, en kortis på ett jobb, och sen nästa vecka är det lugnt innan jag och Vilma, min dotter, åker till Shanghai.
Mm, det ser du. Du åker också på sådana.
Så ja, men det
är mer mig för att,
nej, men det blir, jag åker på. Ja, men jag lever ju inte. Detta är ett enkelt liv ändå, trots allt.
Mm.
Så är det, Olsson. Vi säger tack och hej. Vi närmar oss, som Staffan Olsson, de 50. Och ja, sen blir det oss. Vi ska fixa en liten tillställning till vår sändning som är nummer 52, det vill säga ett år. Och vi håller på att jobba på det, och vi kommer återkomma om detta. Nu säger vi tack och hej, och hoppas att vi hörs och ses igen om en vecka. Glöm inte att höra av er via Twitter, @ekvall@matsolsonny.
Det har jag glömt. Du säger att det är så många som säger att de hittar inte Spotify-listan. Nej. Och jag kom på nu att jag är så dum, så jag tror att alla, när jag lägger ut det på Twitter, så tänker jag att okej, nu säger, men det är ju så att det är inte hela världen är faktiskt inte på Twitter. Så att man går in på Spotify, så ska man gå till MATOLSEX, alltså det man kan säga Matol 6. Där hittar man podden 30. Där,
ja, men herregud, varför 30. Så svårt? Mat Olsson X.
Nej, det är en gammal Expressen-grej som alla fick ett sånt kodnamn som var på Expressen. Tre första bokstäverna i namnet och sen X. Så ska det kunna funka. Jag kommer lägga ut något under dagen. Det kommer nog finnas ny uppdatering.
På Mat Olsson. Och sen
nej, inte Olsson.
Aha.
Mat Ols X.
Aha. MATOLS och sen bokstaven X.
Nej, EX.
EX.
Ja, för Expressen.
Ja, men hur krångligt kan jag förstå att inte folk hittar det här? MATOLS EX.
Mm.
Ja, då vet vi det, härligt
Olsson. Men det är hur många som helst nu, det är jättemånga som följer.
Ja, det är underbart. Och fortsätt göra det och fortsätt hänga med i vårt program. Nu säger vi tack och hej, hej då.
Okej, hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.